Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Och så uppstår det jag liksom. Det är inte under på att du lever en så självisk värld när jaget är enda utgångspunkten på något sätt. Därför är det väldigt roligt att göra verk för någon annan.
Redan i 25-årsåldern började han bli ett namn. De första träffarna i mediedatabaserna är från början av 80-talet när han gick på Konsthögskolan Valand i Göteborg. Och han har på ett närmast unikt sätt hållit sig kvar som en av de stora konstnärerna i Sverige i nära 40 år. Och det har betalat sig i tv-serien Äkta Billgrens som kretsar kring Elsa, Helena och Ernst Billgren, säger konstexperten Claes Moser så här.
En målning av Ernst Billgren eller ett föremål av Ernst Billgren, det får man nog räkna med. Det kostar kanske 3-4 500 000 kronor om man ska ha någonting bra. Och det, jag tycker att man ska alltid ha det perspektivet. Köp konstverk, då ska det vara ett bra konstverk.
Ja, Ernst Billgren har varit normbrytande i det att han inte varit rädd för uppmärksamheten eller att medverka i media. Något som kanske sett som lite fult i konservativa kretsar. Och om en stund ska han säga att det funnits en tanke med det. Gäst i Värvet avsnitt 421 är mannen som aldrig sökt ett enda äventyr, Ernst Billgren. Jag förstår att många av dina utställningar har blivit inställda, men annars, hur är det att vara Ernst Billgren under coronaepidemin eller pandemin?
Ja, alltså jag har ju haft 60 år av pandemi, tänkte jag säga, av isolering eller man är för sig själv och sådär och inte ett jobb att gå till. Så att jag är nog lyckligt lottad på det viset att jag har ju mindre förändringar än folk i allmänhet.
Mm.
Det är väl de inställda utställningarna. Finns det utställda inställningar? Det är väl den stora skillnaden. Annars så är det sig väldigt likt för min del.
Nu skulle man nog kunna ställa ut inställningar med tanke på hur många det finns.
Mm.
Så man kan få någon billigt, tror jag.
Även en utställd inställning är en avställning, eller vad heter det?
Ja. Ja, men det, ja. Så att, men vad innebär det för dig att utställningen har blivit inställd då? Alltså...
Ja, det betyder att jag då inte hänger upp några målningar på väggarna och ingen kommer att titta på dem.
Men du målar likväl?
Ja, alltså jag målar mer än någonsin nu faktiskt, eftersom jag då har slutat med ovanan att skriva en period här. Och att jag hade då en färdig utställning till exempel ett finskt museum. Men eftersom utställningen då har stått någon månad i ateljén så har jag hunnit komma på en helt ny idé. Så då har jag satt igång med ytterligare en utställning istället för den som jag skulle ställa ut.
Okej, okej.
Så det är väl en inställd, dubbelinställd utställning kan man säga.
Det här faktumet då med de inställda utställningarna, blir det liksom något, det blir ett ekonomiskt avbräck eller?
Ja, jag vet inte om man ska prata om pengar, det är ju ett ganska känsligt ämne va?
Tycker du det? Ja. Du har inga åsikter om sånt?
Alltså jag har ingen kontakt med det.
Nej.
Jag betalar inga räkningar eller liksom har ingen susning om vad som går in eller ut. Eller.
Nej.
Min kära fru då, som jag träffade för 10 år sedan, efter jag känt henne 3 dagar så sköt jag över alla konton, siffror och papper till henne och sa att ta hand om det här för det vill jag inte se mer.
Mm.
Hon tyckte jag var en galning förstås.
Sa du ens snälla eller så? För att jag tänker att det...
Nej, men hon tyckte att man inte ska ge alla kontosiffror och koder och sånt till en vilt främmande människa.
Nej, och jag hade ju inte... Alltså om du hade gjort samma sak med mig, jag hade ju inte velat ha dina jävla... Jag hade inte velat ha det ansvaret.
Nej.
Men du pådyvlade det på det?
Ja, så alltså, annars blir man ju vräkt. För då blir inte räkningarna betalda.
Okej. Så, och det ansvaret ville du skulle ligga på henne?
Ja, vem som helst förutom mig.
Mm. Ja, jag förstår. En sak som du sa nyligen till, tror jag, Svenska Dagbladet var ju att du strävar efter att ha så lite åsikter som möjligt. Och stämmer det för övrigt?
Ja, nej, men det är någonting jag har hållit på med de sista åren kan man säga, som ett projekt kan man kalla det.
Mm. Det är ju ett väldigt intressant projekt. Varför vill du inte ha några åsikter?
Nej, men det handlar ju om någon form av frihet eller att kunna välja. Och som man jobbar med konst eller andra kreativa yrken så är det ju väldigt... Där är ju självständighet någonting, ett nyckelord. Någonting som ofta strävar efter. Det finns som en faktor i alla fall. Och nu vaknar upp på morgonen och vet att jag samlar på en massa åsikter. Du gillar broccoli men inte blomkål och så är det mängder av saker som... finns i programmet på något sätt och det där samlas ju på mer och mer och till slut så är det ju ingen större idé att gå upp på morgonen för du vet ju ungefär hur du kommer reagera, vad du kommer tycka och sådär. Och många av de här åsikterna är ju inte personliga utan, men hade du varit en afrikansk kvinna för 500 år sedan hade du troligtvis tyckt helt annorlunda om nästan allting.
Mm. Kanske hade älskat broccoli.
Ja, då hade du inte hållit på Hammarby i alla fall.
Mm.
Som, ja.
Nu älskar jag broccoli redan och hejar inte på Hammarby, men jag förstår, det är ett tankeexperiment.
Ja, tankegången alltså. så det där är ju massa slumpmässiga saker som man inte inflyter. Och om då hela ens bemötande av tillvaron och andra människor och sånt där beror på slumpmässiga saker som man inte haft någon kontroll över så är det ju väldigt... Till slut så undrar man ju vad finns personen kvar i den där soppan av massa åsikter och ställningstagande. Mm. Som egentligen inte är personliga.
Ja, för det var ju liksom min följdfråga på det här. Alltså om det blir något kvar om du inte har något, några åsikter. Men du menar att det är liksom, åsikterna är... De är inte jag.
Nej. Utan det är det folk tror. Men tittar man på var de kommer ifrån så ser man att det inte är speciellt personligt. Man har haft väldigt lite att säga till om det gäller åsikter. Så det är ju... Och då är det intressant att hur funkar det då? Och man tittar på resultat. Jag menar, de, alla våra konflikter, krig och elände beror ju på att folk haft åsikter. Så att de är ofta väldigt destruktiva. Och,
just det, det här är min jordplätt.
Ja, man utesluter ju andra människor på olika sätt. Eller, ja, jag kan tänka på mycket elände som kommer just från att folk har haft åsikter.
Ja, det är sant. Men jag bara tänker, alltså, för det låter ju lite grann som att du snarare omprövar dina åsikter gång på gång då.
Ja, och eller? Det där är ju, det är, och då har man ju möjlighet att göra det. Så att ens aktionsradie, om man inte utgår från det man tycker, det här tycker jag är bra, det här tycker jag är dåligt hela tiden, som bygger på någon av programmering då, lagring av. Helt plötsligt står ju hela världen framför en. Man kan ju välja vad som helst. Mm. Du kan ju återigen välja den här broccolin som du i vanliga fall då brukar hävda att du inte gillar. Och vem vet, du kanske tycker om det eller inte.
Mm. Om man råstekar.
Ja, så du får en åsikt att de behövs ju inte ens. För du kan ju uppleva att du inte gillar broccoli även om du inte har den åsikten.
Nej, finns det några åsikter som behövs?
Jag undrar det.
Alltså, jag kan väl till exempel tycka att, för det här är ju en åsikt, att människoliv är värt någonting. Mm. Så att vi bör inte så här gå och sparka på varandra.
Men tänk om människoliv verkligen är värt någonting. Då behöver du inte ha den åsikten.
Fast det är ju en konstruktion. Det är ju en konstruktion.
Hur vet du det? Det kanske är för att det döljer sig bakom alla dina åsikter.
Ja.
Intressant. Tänk om människoliv verkligen är värt någonting bortom våra åsikter. Det hade ju varit någonting nu.
Om vi tar till exempel då lagar. Det är väl baserat på åsikter?
Mm, ja, det tror jag nog. Det kan man nog säga om man vill.
Alltså, jag har ju... Om du... Vänta nu. Om du skulle vara helt fri från åsikter och du hittar mig i sängen när du vaknar där en morgon, då skulle du behöva vara fine med att jag... Nej, men jag
kanske ogillar att du ligger där.
Jo, fast
kanske din... gillar jag, men...
Ja. Jo, men det är min... Det här var ingen åsikt jag hade, utan jag kände bara att jag hörde hemma här, Ernst, säger jag då.
Ja. Och jag kanske då i den stunden inte tycker att du ska vara där.
Nej, det skulle jag...
Men jag behöver inte gå kring och dra på den tanken, vare sig innan eller efter den händelsen.
Nej,
okej.
Jag
behöver inte lagra in det.
Nej, jag bara förstår. Jag vill försöka förstå konceptet.
Poängen med hela konceptet, det är ju inte att avskaffa åsikter och sådär, för det har vi ändå. Det är en ofrivillig mekanism. Det är som man liksom slår i knät och sprätter benet i vägen eller någonting. Utan det är att få en helt annan aktionsradie. Att kunna börja välja saker som är utanför ens bekvämlighetszoner. Hur jag brukar göra och sådär. Och jag kan ta fler och fler beslut. Då konstnärer eller andra som inte ligger i riktlinje med den programmering jag har.
Mm.
Och då kan jag ha också en stor chans att upptäcka saker som jag då inte hade snubblat på annars.
Men det här är ju intressant från en människa som i förordet till sin senaste bok skriver att under hela ditt liv har verkligen försökt undvika äventyr.
Mm.
För det låter ju som att i den stunden som du liksom öppnar världen för dig, då öppnar du ju också för massa äventyr.
Ja.
Det här känns som en motsägelse.
Nej, men jag gör inte som jag tycker. Det är ju en av bieffekterna av den här tankegången.
Okay.
Så jag har väldigt lite att säga till om. Jag lyssnar inte på någon Ernst Billgren vad det gäller speciellt många saker.
Nej.
Han har jag liksom satt lite bekvämt i någon form av betraktarfotölj.
Mm. Så jaget är i upplösning, är det det kan vi prata, är det i de termerna vi pratar?
Ja.
Mm.
Och åtminstone att liksom flytta på sig en liten bit så att man får syn på sitt jag. Och sen kan man ju kliva i det igen, men att man åtminstone vet att man har rätt.
Mm.
För annars så agerar folk så otroligt intensivt. Det ser man på sådana här YouTube-klipp när folk har nästan krockat med ens bil och man kliver ut och står och vrålar. Och liksom folk identifierar sig med sina reaktioner och sina åsikter så otroligt hårt. Att det är inte de som har de åsikterna, utan det är ju åsikterna som har dem. De skulle ju sällan välja att agera på de sätten om de hade fått välja själva.
Mm. Så vi är slav under våra åsikter?
Ja, det är ofta, eller vi och vi, men det är ju liksom ofta automatik och de kan ju slå över och efteråt så hör man ju folk säga herregud att jag gjorde sådär, det hade jag väl ingen... Det är en programmering som... Och hela idén är ju liksom... Idén är ju inte att säga åt hur andra ska bete sig eller borde vara eller sånt där, utan det är för mig ett projekt där jag tittar på, har jag någon valfrihet angående vad jag målar och sånt där, det är så förankrad i min samtid att jag inte kan, och så vidare, och så löper det ena tanken till det andra.
Mm. Du skrev en tankebok om rasism för ett par år sedan. Är det här liksom, är det i samma tankevärld?
Ja, just det. Mm. Då har jag funderat på de här taken. Vad kommer åsikter ifrån? Hur de tillverkade? Och vilken funktion har de? Och så där. Och det är ju det är en ny exempel på hur det kan leda till ganska skrämmande idéer och sånt historiskt.
Mm. Jag är nyfiken på det här med äventyret bara. För jag tänker mig så här, om du nu under livets gång till varje pris försökt undvika äventyret. Jag tänker mig att du trots allt har utsatts för ett och annat äventyr.
Mm.
Ofrivilligt då?
Nej, men oftast uppstår äventyret när man har förutsatt sig någonting. Nej, men som... Men det har sagt det något samma. Men som 16 år kom jag på att jag måste titta på Cranach jaktscener i original. Och de hänger ju i Madrid. Så då åkte jag till Huddinge och började lyfta därifrån.
Mm.
Och då uppstår ju automatiskt ett äventyr.
Ja, just det. Ja, det får man säga. Men det där låter ju inte som att undvika äventyret till varje pris.
Men jag var inte ute efter något äventyr. Jag skulle bara se om det var hans två målningar som hänger där som...
Ja. Var det värt det?
Ja, absolut. Mm. Verkligen.
Och jag tänker också bara en sån sak som att vara bästis med Olle Ljungström måste ju ha varit ett äventyr i sig.
Mm. Jo, men det var ingen vardagsmänniska. Det var det inte, verkligen inte. Det var,
Han likt huvudpersonen i din bok, Bengt, han som är allergisk mot vardag.
Ja, precis. Mm. Nej, han fanns där med hela tiden på olika sätt, men det var ju krångligt. Men han var också ett geni, alltså i form av kreativitet. Och då finns det olika sätt att undvika sig själv och sina föreställningar. Och han kanske gjorde det på ett sätt som man inte då ska hylla då med alkohol eller andra saker. Och så här liksom. Men det är ändå en strävan att komma bort. Jag kan känna igen den strävan att slippa sig själv och sina föreställningar.
Mm. Ja, hur minns du Olle?
Ja, men det var ju en fantastisk människa. Det var ju alltid äventyr naturligtvis. Och, vi åkte runt och spelade musik och sådär och gjorde andra saker.
I ett band Oslo?
Ja, precis. Mm. Och vi var väldigt förvirrade när vi spelade i Oslo eftersom affischen så stod det då.
Var som att ni hade tappat bort
ja.
Själva ja.
Ja.
Bandnamnet.
Ja, barnen växte upp med honom. Han på jul kunde han ligga in i hörnrummet hemma på Grevturgatan och var lite krasslig. Så här, och stoppade barnen in skinksmurksar under dörren till han som en hustomte nästan. Mm.
Det här är ju eventuellt den mest pretentiösa fråga jag har ställt i Värvet.
Någonsin.
Ja, faktiskt. Men jag tror att så här 420 intervjuer in i min resa här och att jag kan se ett återkommande tema och det är den vita canvasens monumentala tomhet. Och det låter ju liksom som att du har haft problem med den och att du har hittat liksom sätt för att komma runt den.
Ja, men det kan jag verkligen säga att jag har gjort. Dels på grund av att jag aldrig någonsin har målat på duk. Jag målar på panå, så det är ingen canvas. Och så målar jag aldrig på vitt. Jag grunderar inom färg.
Mm.
Så det kanske var för direkt svar på.
Ja, just det.
Så jag har aldrig någonsin målat på en vit canvas.
Nej, okej. Fast den kanske har varit vit då, men...
Ja, nej, men du har helt rätt. Jag har alltså världens lättaste jobb.
Mm.
Eftersom jag då inte kan göra fel. Utan jag sätter upp ett antal premisser och så jobbar jag mot dem. Så ser jag vilket resultat som kommer ut av det.
Mm.
Och det är inte jag som sitter och sorterar då i rätt och fel på det sättet. Utan det är ju... Det är som en kemist eller vad som helst som ska prova hälla ihop några olika ämnen och se vilket resultat det får. Han kan inte säga nej, det här har varit fel.
om vi nu håller oss fast vid, även om det inte har varit något problem för dig, men den vita canvasen, så att säga. Alltså ett annat sätt att komma bort från det är väl beställningsverk, tänker jag.
Mm.
Hur ofta gör du sånt?
Nej, men det är ju oftast offentliga verk. Där är det ju liksom, man får ett torg i Norge eller någonting. Och det tycker jag ofta är väldigt trevligt, för då finns det ju ett format eller ett material eller någon... Och en stads historia eller något annat som man kan ta spjärn mot. Så att det finns en poäng med beställningsverk.
Mm. Och säg om att jag skulle vilja ha något alldeles unikt av dig hit till ateljén. En 2 meter hög tavla, kanske med en fiskljus i.
Mm.
Eventuellt en synt. Skulle du göra det?
Ja, om det passar tidsmässigt och sådär, då skulle man kunna göra det. Nu vet jag inte, syntar... Fiskljus,
ja. Nu vill jag liksom... Jag tänkte så här, jag tycker så mycket om dina grejer med, mm. med djur i ja. Andra miljöer, så att säga.
Ja. Just nu funkar det inte, men alltså, vi kan i alla fall titta på problemet där.
Så att det här var en hypotetisk fråga.
Ja, och det var hypotetiskt svar också, ja, så att det passar ju bra.
Ja, och vad hade jag liksom behövt punga ut mig i sådana fall?
Vänta, hur stor är fiskljusen?
Det vet jag inte. Själva målningen tänker jag ska vara 2 meter hög.
Ja, det blir x antal hundratusentals kronor blir det ju.
Ja, det blir inte billigt i alla fall. Nej. Nej, jag kommer nog inte ha råd med det på ett tag. Men skam den som ger sig. Men en sak med konstvärlden som jag inte har förstått och som du kanske kan bringa lite ljus över är om det är svårt att vara lagom produktiv som konstnär. Och då ställer jag den frågan utifrån liksom, något slags marknadsvärde.
Att man, mm. ja. Jag upptäckte ju ganska tidigt att rörmockarna som yrkesgrupp är ju betydligt mer frimodiga än konstnärerna. Att de är ju, konstnärerna har så otroligt utsatt situation. Det så, finns liksom inga jobb och väldigt få gallerier och inkomstmöjligheter som du pratar om. Allting är så otroligt svårt. Så blir de ju väldigt försiktiga. Och då börjar de ställa sig sådana frågor som om hur många saker ska man göra. Och alla sådana frågor tror jag är livsfarliga. Eftersom ditt konstnärskap är så personligt att det har ingenting att göra med en annan konstnärs sätt att jobba. Mm. Sådär.
Mm.
Så att om du börjar tänka på sådana saker, då ska du bara liksom ropa på ett rep eller någonting, för du håller på att sjunka ner i kvicksand.
Mm.
För det finns ju Picasso och andra som har gjort miljarder målningar och liksom har gått bra. Och sen är det Vermeer som gjorde 17 eller någonting. Och de har ju klarat sig hyggligt. Så finns det ju miljoner som har gjort både mycket och lite som man aldrig hört talas om. Så att det har nästan aldrig med någonting att göra.
Jag bara tänker ifall det kanske... För jag tänker att... Är det man har en gallerist till? Att vara någon slags gatekeeper som ser till då att... Ja, att... Det finns lagom många Ernst Billgren i omlopp, så att säga.
Jo, men jag tror säkert som gallerist, för då håller man på med konsthandel och sånt. Liksom. Det gör ju inte en konstnär.
Nej, precis.
De kan säkert ha massa åsikter om olika saker. Och ditt jobb som konstnär är att vara liksom en total kaospilot och inte bry dig om vad som är rimligt eller hur man bör göra. Och så där. Så det är ju...
Nej, ja precis. Alltså...
För om måttet är vad det sämsta du kan göra nu.
Mm.
Någon säger åt dig att gör så mycket rimligt. Då startar man ju en tavelfabrik direkt.
Mm.
Det är ju den enda sunda reaktionen på en sån grej.
Och där vill man inte vara.
Jo.
Alltså jag menar, du vill inte göra det du har gjort.
Man vill inte göra det som man borde göra.
Precis.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. M-O-O-R.se. lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Finns det saker i måleriet som du fortfarande inte behärskar?
Ja, absolut. Jag menar, hantverksmässigt så är det ju en oändlig... det finns inget slut. Om man fick 1000 år på sig skulle man inte... Så jag rationaliserar, jag målar exempel nästan bara i motljus. Jag börjar nosa på att göra ljus från två håll och sådär, men det är väldigt besvärligt.
Okay.
Det är ju ingen som tänker på det.
Nej, det har jag aldrig reflekterat över.
Men nu släppte jag en bomb. Det kommer vara löpen imorgon.
Ja, kanske inte imorgon, men ja, när det kommer ut. Men det är ju otroligt alltså, att du, för det, så ser det ju inte ut. Det ser ju ut som att du gör allting med extrem lätthet.
Mm. Ja. Nej, men jag tycker ju om just tekniska utmaningar och sådär. Liksom, måleri som hantverk tycker jag också är fascinerande.
Hur vet du när en tavla är klar?
Ja, det blir väl oftast när den lämnar ateljén. Så är den färdig.
Mm.
För om den står kvar så kan det bli så att man målar ytterligare på den en annan gång.
Ja, eller att man råkar göra en helt ny utställning.
Mm, precis. Livsfarligt.
Ja. Men så att det finns inget så här... Det är helt enkelt en deadline som
ja,
gör...
Ja, och det är ju förbluffande. Oavsett om man har liksom ett år på sig eller en månad, så blir ju sista tavlan klar då 20 minuter innan transporten kommer.
Mm.
Det är något naturfenomen som det har forskats för lite i det.
Det vore ju orimligt om vi inte pratade lite, tycker jag, om din nya bok, även om jag har nämnt den ett par gånger. Men skulle du vilja berätta om din nya bok Salamandern från Farsta?
Ja, det är ju en bok som handlar om en ung man som växer upp i just Farsta, där lustigt nog jag också är uppväxt. Så att, jag har väl lite valt den platsen just för att man känner till hur gatorna går och hur man rör sig och sådär. Och så finns det ju även namn och en tidsperiod, så jag valde även min egen barndom vad det gäller namn och sånt där. Så att, ja, det fanns en värld, och det är så man gör när man målar också, att man skapar en miljö och så dyker upp en figur och så kan det börja hända saker. Och då står ju hela den här bygden inför en våldsam förvandling, både på någon personlig plan och också, men även mänskligheten och miljön och sånt där står ju inte inför förvandlingar. Och det är väl det, den, hur människor fungerar i katastrofsituationer och hur olika grupper fungerar. Och det handlar ju också om nästa människa som kommer efter oss. Innan så var ju Denisova och neandertalare och lite så här, och efter oss så kommer en ny sort och den är ju redan på väg.
Mm. Det är dags för succémomentet, frågor du inte fått förut.
Finns det sådana verkligen?
Vi får se. Rundgång, gräslök eller fågelsång?
Det var ju tre väldigt trevliga grejer, men jag kommer fastna för fågelsång.
Mm. Ja, det är ju... Jag hade klarat mig utan gräslök. Och rundgång också kanske.
Ja, fast det är lite så här, lite fräckt, va, när musiker har lite rundgång på scenen och så, du vet, nu blir det tuffa grejer, tänker man.
Ja, exakt. Men det är ju ändå, alltså livet skulle väl vara lite fattigare utan fågelsången.
Ja, fågelsång är ju liksom verkligen en markering av att nu har sommaren börjat, eller åtminstone våren.
Vad har du för förhållande till scoutkåren?
Jag har inte varit med i scoutkåren, jag har faktiskt inte varit med i någon kår, jag har faktiskt inte varit med i någonting överhuvudtaget. Så det kanske är dags nu för mig att gå med.
Ja, Sveriges äldsta debuterande scout kanske du skulle kunna bli. Berätta om en fisk du fångat.
Nu ska vi tillbaka till den tidiga barndomen och vi är på någon landställe. Jag går ner och fiskar och då får jag upp två abborrar.
All right.
Problemet var ju att min mor upptäcker ju detta efter 2 timmars bilresa hem då jag gömt dem under tröjan för jag fick inte gå ner till sjön.
Okej. Var på en viss doft...
Ja, det avslöjade sig på något sätt i alla fall det där.
All right. Men tog du livet av dem själv?
Nej, de kanske själv dog. Jag kommer inte ihåg, men det måste jag ju... Vilken grym rackare jag var som barn.
Fick du bannor?
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt. Det var ju snarare snopet att en av ungarna plötsligt hörde några fiskar under tröjan efter några timmar. Så är det. Mm. Jag tror det var mer överraskning. Mm.
Du, Ernst, vet du vad? Succémomentet frågor du inte fått förut är slut.
Publiken står upp och jublar nu.
Ja, det tror jag. Hade du fått dem förut?
Nej, jag har inte fått. Nej.
Jag tänkte fråga också vad du vet om din framtid.
Är det någon som vet någonting om min eller sin framtid? Det vet jag inte, men... Eftersom de sista 60 åren har varit så otroligt lika så skulle jag bli oerhört förvånad om det var något som ändrade sig faktiskt.
Mm. Okej. Okay. Finns det saker kreativt som du känner i världen där du inte har varit ännu som du ska in i?
Ja, nu är jag precis mitt i en värld som är ny för mig så att där vill jag gärna vara och pyssla lite ett tag till. Mm.
Och när finns det någon som helst tidshorisont på nästa gång man ser då dig i filmens värld eller så?
Nej. Det får ta den tid det tar sådana projekt. Mm.
Vill du rekommendera något?
Ja, jag kan rekommendera folk att gå till sin lokala bokhandlare. För jag tror de behöver besök nu för tiden.
Verkligen.
För det är synd om de försvinner kan jag tycka.
Mm. Kanske också köpa något när de väl är där.
Nej, om de har för långt va?
Ja, okej.
Okay. Du får beställa på nätet.
Ja, just det.
Nej, köp någonting på bokhandeln, det tycker jag.
Jag brukar aldrig göra så här riktigt, Ernst. Men jag skulle ändå vilja att vi utvärderade lite hur det här samtalet har varit från din här horisont.
Mm.
Vad tycker du om det här samtalet? Du har ju recenserat det lite.
Alltså normalt så finns det ett rykte om att jag är oerhört svår att intervjua för att inte säga odräglig.
Mm-hmm.
Och jag har varit med om många intervjuer där, speciellt tv så, där man ser hur intervjuaren efter en stund bara släpper sina papper på golvet och ger upp.
Okej.
Okay. Eftersom om man förväntar sig ett visst svar och sen har en följdfråga på det så kan det vara besvärligt att det här svaret aldrig dyker upp. Jag tyckte du klarade det ovanligt galant.
Tackar.
Det tyder på en viss mental rörlighet, vilket kan vara värdefullt och en trevlig egenskap tycker jag.
Mm.
Att kunna följa med ett samtal som inte går spikrakt.
Nej, men det ja.
Mm. Ja. Och det är också en positiv bieffekt av att rida runt saker.
Mm.
Istället för att spika fast dem direkt.
Tycker du att jag hade en banal uppfattning om det du håller på med?
Nej. Det bästa är väl om man inte har för mycket uppfattning om vad man håller på med. Sådär, utan man tänker att den man intervjuar kanske har en uppfattning.
Mm.
Just idag hade ju inte jag det, men i vanliga fall tror jag det är så.
Mm. Ja, vad fint. Jag tar med mig att jag ska... försöka reflektera över, även om det fortfarande är abstrakt för mig, vilka åsikter jag har och varför.
Ja, det är inte säkert att du behöver åsikter om det här med dina åsikter. Det är bara ytterligare ett lager, va?
Ja, just det.
Däremot att bara få syn på dem kan vara otroligt konstruktivt.
Mm. Och då kanske jag äntligen får ur mig någonting.
Där har vi det. Ja.
Ett verk som har betytt väldigt mycket för mig är John Lennons Mother. Som jag tänker igen, alltså, det är liksom en urlåt för mig. Och att hamna någonstans där konstnärligt i något uttryck hade ju varit helt underbart att få uppleva en gång i livet. Men jag känner inte att jag har gjort det. Känner du att du har gjort det?
Nej, alltså jag tycker nog att jag har ett konstnärskap som kan leda någonstans, absolut. Så att jag känner mig väldigt förtröstansfull i det.
Mm.
Jag har också en väldigt underutvecklad självkritik, vilket har hjälpt mig.
Mm.
Många andra har ju odlat självkritik och tror att det är någonting väldigt användbart i alla lägen. Och så det tror jag inte att det är.
Men jag tänker mig så här, för det känns inte heller som att du i ditt konstnärskap har varit särskilt primal, om vi ska gå tillbaka då till Mother med John Lennon liksom.
Eller? Nej, inte för mig, men för andra har du kunnat betytt haft sådana upplevelser, precis som du har inför hans låt.
Ja, just det. Mm.
Men det har ingenting med avsändaren att göra.
Nej,
det får ju mottagaren skapa den upplevelsen.
Mm. Ja, det är intressant.
Så jag får ju ofta brev med folk som har, där det har betytt någonting för dem.
Mm. Så du har, ja precis, ja just det. Mm. Så du har redan skrivit din Mother?
Ja, alltså det avgörande, det var ju de här åren i Hamburg. För John Lennon menar jag.
Mm.
Och då, men om han hade liksom, nej det här låter inte bra, nu ska vi inte liksom, då hade Mother aldrig kommit.
Nej.
Så det handlar ju mer om att släppa taget på något sätt. Och så får det låta som det gjorde i Hamburg där med Beatles och säkert skrälligt. Och.
Mm.
Så blir det Mother förr eller senare.
Härligt. Du, stort tack för att du kom.
Tack själv.
Jag som nu gjort nära 500 poddintervjuer eller så blir lite extra glad när jag blir överraskad, och det blev jag verkligen med Ernst Billgren. I vanlig ordning hittar du uppvärvningen på Instagram, sök på Värvet och du ska finna. Nästa vecka blir det ett spännande avsnitt också, så vi som gör Värvet, det vill säga jag, K. Triumph, Mattias Nordgren och Acast, hoppas innerligt att vi hörs då och att solen skiner på dig. Vi hörs snart igen, tack för att du lyssnade, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!